Den här podcasten heter Skolsverige. Den finns på skolsverige.com, Soundcloud och på iTunes. Och på iTunes är det så fiffigt att du kan gå in och prenumerera. Så får du nya avsnitt bara direkt in i mobilen eller datorn eller vad du nu lyssnar på det här. Det funkar automatiskt, väldigt fint. Och det här avsnittet som vi ska ta och lyssna på nu, det handlar lite grann om USA, om Michelle Obama, Barack Obama, om reformer, om varför Karin är lärare och lite annat.
Ja du Jakob, nu är vi här igen.
Precis.
Det är väldigt nära jul.
Det är väldigt nära jul.
Ja, jag tycker det är sjukt mycket att göra. Jag vill så
jag
gärna.
Jag tycker det är ganska lite att göra. Nej, men så här, jag ser till att göra så att jag har ganska lite att göra. För att jag orkar inte.
Nej.
Jag sparlåga. Jag ser målsnöret, jag bara kör.
Ja, men du, jag tänker på det, hur gick Lucia-firandet?
Oh, det gick så bra. Det gick så bra.
Tvåstämmigt?
Ja, absolut, absolut. Poängen var att jag åkte på att hålla hela Lucia-tåget på skolan. Och det blev väldigt bra. Jag är väldigt stolt över många elever som utmanar sig själva. Det tycker jag är roligt.
Ja, det är
det gör det värt det. Annars är inte Lucia-tåget riktigt värt den tiden. Men när det är folk som liksom vågar ställa sig framför andra för första gången, då finns det något lärande i det, tänker jag. Sen återstår det, tänker jag säga, övergången. Finns det något lärande i det här? I den här podden? Ja, kanske. Kanske, kanske inte.
Nej, jag vet inte.
Den här podden funkar för på det sättet att vi har lite korta nyheter och spaningar först. Där kan man lära sig någonting. Sen har vi ett tema. Dagens tema är reformer. Det finns det någonting.
Ja, väldigt sexigt så här precis innan.
Mm. Jag vet det kanske bär emot lite grann. Men vi har ändå bra spaningar och bra poänger till grund för det här.
Ja.
Det är lite bättre researchat än vad vi brukar ha som manus. Lite grann i alla fall.
Eventuellt.
Och sen på slutet har vi en elevkrönika.
Har du sett dina betygen?
Jag sätter inga betyg. Men däremot så insåg jag en sak för ett tag sedan. När jag pratade med några högstadieåldriga personer i min närhet. Mm-hmm. Som berättade för mig så här: "Åh nej Jakob, sista veckan, det kommer att bli så soft. Vi ska bara kolla på film hela tiden." Men jag tänkte, va? Ja, men typ vår NO-lärare. Som säger att vi ska bara kolla på Solsidan alla avsnitt. Och då tänker jag, eller alla liksom lektioner. Och då blir jag så där, va? Ja, men vet, vi har haft vårt sista prov och vet, betygen är redan satta. Det är lugnt nu. Och då tänker jag så här, vad är skolan till för den här veckan? Den här veckan som har gått nu, alltså precis innan skolavslutningen.
Mm.
Vad gör man i skolan då? Det är många, jag vet att det är många som har lektioner ända in i kaklet som bara kör.
Mm.
Och som liksom tar det på allvar. Men det finns nog rätt många lärare och klassrum och skolor som bara stänger av.
Ja, det finns det. Och av många olika skäl dessutom. Och
men vilka skäl är det? Vad är det som gör att det är legitimt? Borde inte man ge de eleverna jullov istället?
Jo, förr i världen så hade man så här betygskonferenser och så var eleverna lediga.
Ja, men då tänker jag så här, ge eleverna jullov, ge de lärarna löneavdrag sista veckan så är vi klara.
Ja, alternativet är ju att men jag, alltså, här har vi ju problemet med att få eleverna att komma hit när betygen är satta.
Ja, jo, för att, och det är också för att de är indoktrinerade i en kultur att när betygen är satta, det spelar inte längre någon roll. Och
precis.
Det kommer från att de här 12-13-åringarna som jag pratar med får lära sig det. Jag tycker det är så himla, himla, himla skönt. Men då tänker jag så här, förstår du att det finns vuxna människor där runt omkring i det landet som har betalt för att visa Solsidan? Jag undrar lite grann vad det är för anställningsvillkor och vad man behöver plugga för att komma dit.
Man kan visa många andra tv-program också.
Och många andra filmer. Och jag la ut någonting grej om det på Twitter som en hypotetisk grej. Så jag tänker just nu rasigt. Liksom så. Det är många människor som är lite så här, fast... Och det är såhär, jag tänker så här, det finns så mycket som är fel i det. Dels att man inte tar tillvara på tiden. Dels att man visar att skolan inte är viktiga när betygen är satta. Då kan man inte lära sig någonting. Och dels också att man någonstans alltså underskattar elevernas betydelse. Alltså den grejen att man kan bara förverka tid. Så.
Ja, men det är så dumt alltihop. Det är klart att det... Nej, det är dumt bara.
Alltså, hade jag varit lärare i betygsättande årskurser så hade jag tänkt så här, fy satan vad skönt, det här är den veckan på året när jag kan undervisa om det de behöver eller det som jag vill ge dem eller det som jag har.
Mm.
För det är nu jag inte längre behöver jobba mot alltså betyg, om man kan jobba mot alltså, nästa nivå naturligtvis. Men man kan också tänka sig att liksom, den här veckan gör jag vad fan jag vill. Nu kan jag lära dem bra saker.
Mm. Och ha de där samtalen som man inte hinner. Och faktum är att vi har ju det. Vi har ju kulturdag. En gång på hösten, en gång på våren. Mm. Och då är det ju fullt av så här lärarföreläsningar om saker vi tycker är kul att föreläsa om. Och de är ju ofta väldigt välbesökta för att eleverna tycker det är. En lärare pratar om okkultism till exempel, det är ju jättemånga som vill se. Sen är det ju någon, jag satt i någon så här feministpanel och pratade om min feministiska resa som jag inte visste om att jag hade gjort.
Det är inte så mycket mer att säga om den saken. Nej. Förutom att det är lite märkligt.
Ja, det är det, och det är så i betygstiden.
Yep.
Du, vet du om en sak som är lite coolt däremot? Att på Twitter mellan 10:30 och 11:30 på fredagar så har man har Migrationsverket öppet för lärare och elever.
Det, jag tycker det är svincoolt. Jag har sett det för att jag har en bekant som har ställt frågor från sina elever till Migrationsverket och fått svar. Jag tycker det är så himla häftigt. Men ändå, tänk vilket föredöme med den här myndigheten är att liksom i sitt uppdrag att nå ut till allmänheten.
Mm.
Hur många andra myndigheter har liksom öppen kommit och svara på frågor om du är intresserad av det vi jobbar med?
Nej, och framförallt att den är öppen 10:30 till 11:30 i dessa tider när de har så väldigt mycket att göra. Och faktiskt, det är ju väldigt viktigt att kunna ställa frågor till just Migrationsverket i dessa tider.
Ja, men jag tror de har haft en längre. Eller kanske en grej de har börjat med nu som en del av...
Jag vet inte.
Shit, det är kaostiden liksom.
Jag tror, jag, kanske man har haft jättelänge, men och det gör ju det hela ännu bättre att, att man har det kvar nu.
Vilken annan myndighet skulle du vilja ha som frågestund med?
Skolverket svarar ju för det mesta på Twitter.
Nej, men inte bara så professionellt utan bara för att du är intresserad. Jag röstar för S-Range, jag tror att det är en myndighet. Hur som är det? Rymdstyrelsen är absolut att det är. De vill jag vill, när det är deras jävla frågestunder nu.
Ja, men jag kan tänka mig
Naturhistoriska riksmuseet. De har ju jourhavande biolog och jourhavande geolog. Två olika tjänster man kan ringa eller mejla eller så.
Ja, och, men jag tänker, det finns ju många sådana här som man skulle vilja ställa frågor till. BRÅ, till exempel, Brottsförebyggande rådet, de finns på Twitter, men man skulle vilja ställa...
De skulle vilja ha en öppen frågestund också, tänker jag.
Ja, jag kan tänka mig hur många som helst.
Det borde vara en grej som många, många fler gör.
Mm.
Och ha liksom en liten frågetid. Kom och droppa in hos oss. Ja, vad bra, då borde flera.
Ja, absolut, det tycker jag.
Det borde skolor då, på internet.
Hur menar du då?
Ja, men jag tänker säga liksom ens elever och jag borde ha möjlighet att så här öppen diskussion, men så inför ett prov. Liksom, vi har diskussion här och då. Eller liksom bara, jag vill veta vad som helst, dina lärare lär dig saker. Eller liksom att jag behöver hjälp med läxan, vet sådana grejer.
Det öppet varit... Twitterflöde för läxhjälp. Ja, läxhjälp via Twitter.
Fråga oss vad som helst vi svarade. Alltså det blir lite den där 118-100 fast liksom seriöst.
Men gud vad roligt.
Det är väl skitroligt. Du, nummer 3. Är inte så mycket nyhet, så mycket som heter mest information. Det är sändningsinformation.
Ja.
Från liksom...
Från Skolsverige.
Ja, precis. Från Skolsveriges styrelse.
Mm.
Jag tänker, kan vi koppla in en sån här gudröst som bara, hallå, hallå. Poängen är så här.
Ja, det gör vi, Jakob. Ja.
Vi lägger in det efteråt i produktion. Så. Nej, poängen är att det här är avsnitt 38. Nummer 39 och 40 kommer innan nyår. Nummer 39 som släpps 25 december, säger jag. Då kommer vi släppa avsnitt nummer 39 som är någon sorts retrospekt över året som har gått. Jag använder det ordet fel, jag har en känsla av. Ja, det är tillbaka, blir kommentarat.
Ja, det är retro helt enkelt.
Ja, det är någonting tillbaka. Hur som helst. En sammanfattning av året.
Mm.
Jag har petat ihop lite här. Och sen så släpper vi avsnitt 40 som är... Jag tycker vi håller lite på det. Avsnitt 40 är bara ett speciellt avsnitt. Jag tänker.
Ja.
Det kommer att släppas några dagar innan nyår, den 29 december.
Japp.
Så det är lite information kan man se fram emot.
Mm.
Och med det sagt så går vi över till dagens tema som är reformer. Du, Karin. Häromdagen. Jag är en nörd när det kommer till amerikansk kultur, amerisk politik, amerisk allting som finns.
Men vet du vad jag känner så här, Jakob? Jag har aldrig satt min fot i USA.
Nej.
Men nu har jag ju lärt känna dig. Så jag tänker nästan att alltså, om det är någon jag ska åka till USA med så måste ju, vi måste ju åka till USA.
Vi måste göra en roadtrip någon gång. Det ja. Står någonstans på vår lista fast vi inte har satt upp det. Jag har bott i USA i 5 år, har jag sagt det?
Ja, ja du har ju det. Ja,
när jag var liten så bodde jag i USA. Så jag växte upp där. Jag älskar allting amerikanskt. Jag känner mig verkligen superhemma där.
Gillar du popcorn med sån här
med grejs? Smör på? Nej.
Nej, det är det jag tänker om USA.
Ja, okej, men jag hör dig. Man ska ju fortfarande vara skeptisk mot en hel del grejer, inte det? Men det finns någonting intressant i många olika sätt. Och därför så följer jag bland annat både Barack Obama och Michelle Obama på diverse olika sociala medier och liksom så.
För kan man göra det?
Ja, absolut. Och då hittade jag ett klipp från den här College Humor som är en organisation. Det är något kollektiv som fixar det så här, humor för universitetsstudenter. Nej, men typ det är så här internetklipphumorsgrejen.
De behöver egen humor eftersom de inte har så mycket, eller vadå?
Nej, jag vet inte.
De behöver lära sig vad som är roligt.
Nej. Hur som helst, så vad de har gjort är att de har fått ett uppdrag att göra en musikvideo för att promota att söka till universitet. För att få amerikanska ungdomar att säga, men det är klart att de ska ta det samman och söka till universitet. Mm. Och då har de spelat in en musikvideo tillsammans med Michelle Obama som är med och rappar.
Nej.
Jo. Jag lägger en länk till den här på vår hemsida för jag tror inte vi får spela låten. Jag vet inte vad det funkar med regler.
Man kan nog spela 8 sekunder. Southside Chicago, we all know we had to do overtime every night to make it
tomorrow and everyone can really make their dream true. Ja, kanske hörs det, kanske hörs det inte alls, vad vet jag. Det är i alla fall, vi lägger hela klippet på vår hemsida. Det är ganska schysst. Och det som fick mig
det var alltså Michelle.
Det är Michelle Obama som rappar. De har spelat in det i något sån här fin salong någonstans i Vita huset. Det är ganska roligt. Det är ett par minuter. Det är lite grann så här för att komma igen, det är klart du ska söka det här. Men budskapet och retoriken i det fick mig att liksom smälta lite grann. Och därför så skickar jag det till dig. För det handlar lite om att så här, liksom man får jobba hårt, men liksom det här dina drömmar besannas. Det här du kommer liksom förverkliga dig själv. Det här du kommer bli den personen du hoppas att bli. Det är klart du måste ta det på allvar. Du ska jobba hårt. Liksom,
och sök för universiteten. Och det är det som, för att om du ska bli någonting så handlar det om att gå på universitetet och skaffa en utbildning.
Och då skickar jag länken till dig med så här, varför pratar ingen i Sverige om skola så här?
Typ. Ja. Nej, men det är ju faktiskt så att det är sant, skulle jag vilja säga först och främst. Jag levde ju ganska långt lite skillnad, tror jag, från dig innan jag liksom läste på universitetet. Eller jag gjorde det först och sen, men alltså med ett mål. Och jag hade jag vetat hur mycket... hade jag vetat hur mycket det hade påverkat mig i positiv bemärkelse på alla plan i hur jag för mig i olika delar av samhället, så hade jag ju gjort det mycket, mycket tidigare faktiskt.
För att
en universitetsutbildning ger dig så mycket nycklar som jag tycker att vi inte pratar om. Och istället så är det ju så här i Sverige, när man först ska resa och sen kanske ska plugga, men så himla trött på att plugga och det är mycket coolare att satsa på min talang som är vadå? Och så vidare. Så jag hoppas att jag ska slippa. För att det är så få som kan leva på bara sin talang. Men jag håller med dig. Det är synd att det inte pratas mer om det.
Plus att det är någonstans så här, man har inte heller drömmar på det sättet. Man förväntas inte i Sverige, som elev, så förväntas man inte ha drömmar om sin framtid. På ett sätt som är helt annorlunda om man kollar på den amerikanska skolan. Där det är så här, det är klart att liksom presidentens fru kan liksom adressera någon sorts gymnasieungdomar motsvarande och vara så här, det här du kan förverkliga dina drömmar. Vilka drömmar har svenska gymnasieungdomar? Alltså, har man en dröm för framtiden? Har man liksom planer för det? Är det någonting som man förväntas ha? När jag var 6 år gammal och gick i förskoleklassen i USA så visste jag att jag skulle gå på Harvard ändå. För det var så man pratade. Det finns inte i den svenska skolan, den grejen.
Nej, inte att man drömmer om att gå på universitetet. Man drömmer ju om i så fall att bli popstjärna eller stylist.
Eller
fotbollsproffs. Alltså allt det här som har med talang att göra. Ja. Det drömmer våra ungdomar om. Men de drömmer inte om att plugga på universitetet. Och det är ju någonting som är allvarligt i hur vi pratar om skola.
Eller hur?
Alltså, och det menar jag hela samhället. Hur fanken blev det så? Vi har haft två avsnitt som jag faktiskt verkligen rekommenderar att vi ska lyssna på när vi pratar om den här, att vi tar skolan som så fruktansvärt självklar i den här landet, som heter den självklara skolan.
Del 1 och 2.
Del 1 och 2. Nej, men, och det är väldigt intressant, just det. Men jag tänker att Lärarförbundet gör någon slags försök i att ändå få opinionen att förstå att...
Vad menar du?
Jo, men de gjorde det nu i samband med Nobelfesten. Så fick jag ett ping i min telefon att Johanna Gärra Åstrand hade gått ut med att allt börjar med en bra lärare. Även de här Nobelpristagarna hade från början bra lärare, annars hade de inte blivit Nobelpristagare.
Jo, jag känner ju den kampanjen, allt börjar med en bra lärare. Någonstans tänker jag att den vänder sig mot lärare, eller den vänder sig med lärare som publik någonstans, för att liksom fjäska lite för medlemmarna. om jag ska vara helt cynisk, den fjäskar också lite för politiker, för att uppvärdera lärarna och lärarnas villkor, vilket är viktigt i bra poänger. Men den har inte alls den målgruppen att liksom man vänder sig till ungdomar och elever och bara, hallå, den här personen där framme, det är den viktiga. Det är inte alls den målgruppen, och det är inte alls som man kan prata med dem om det.
Nej, det menar jag inte. Vad jag menar
är... Det är ett sätt att prata annorlunda om skolan och förändra berättelsen om skolan. Och det är ett väldigt framgångsrikt exempel. Förutom att, och det tycker jag är intressant, det var en på Facebook som uppmärksammade mig på att det är ju faktiskt inte helt sant. Alltså ska man vara helt ärlig, så är det inte så att allting bra börjar med en bra lärare. Det finns massa människor som lyckas jättebra trots skolan. Och det får man alltså någonstans för deras skull, så ska man också erkänna att det kan man göra med. Det är liksom det budskapet. Sen är det klart att bra lärare är inte ett problem oftast, om man liksom ska komma någon vart i livet. Men man ska också veta att det finns folk som klarar sig alldeles utmärkt på egen hand, för att de inte passar in i skolan, eller för att de inte blev omhändertagna av skolan, för att skolan inte mötte dem där de var.
Alternativt för att de hade en stor talang så att de hoppade av. Alternativt igen att man... Alltså det finns ju massa olika vägar. Men jag tänker bra undervisning, bra förebilder. Alltså jag är lite sådär att lägger man det på bra lärare, så måste man ändå ställa frågan, hur får vi då alla lärare bra? Och då måste vi också ställa frågan, hur får vi bra undervisning och så vidare. Så det är klart att... Och någonstans till syvende och sista handlar det om allt börjar med hårt arbete.
Precis, och det är det någonstans som är grejen i den här synen, i det här liksom berättelsen som finns i USA om skolan, som är ganska intressant, att allting börjar med hårt arbete. Och då tänker jag så här, många svenskar som vet något om den amerikanska skolan, de känner till No Child Left Behind, den här stora liksom satsningen som har funnits i typ ett decennium, 15 år och sådär.
Den 2000, va?
Precis, det var Bush som införde, Bush den yngre som införde. Det var president Bush som införde det, och som en del av att liksom öka måluppfyllelsen, att det får inte vara någon som slinker igenom. Då införde man ett system som i princip går ut på att man varje år har nationella prov som rättas centralt, och det ska då styra liksom måluppfyllelsen. Eller så är resursdelningen, och det ska styra liksom allt från specialinsatser och så. Så man gör med proven i maj, och så kommer de tillbaka i november, och då hade man redan ett skolsystem där man bytte lärare varje år. Så du släppte dina elever oftast. Du släppte dina elever genom att göra proven, och sen den nya läraren får efter nästan halva sin tid med eleverna tillbaka resultatet från hur det var för ett halvår sedan. Och ovanpå det så har man också kunskapskrav för varje år som man ska nå för varje år, som gör att lärare slutar undervisa allting som inte har med exakt de här kunskapskraven att göra, för att alla elever måste prestera samma sak varje år för att komma framåt enligt en liksom av staten godkända vägen någonstans. Den här reformen fick jättemycket skit för att det inte är så lärande och utveckling funkar.
Fast liksom. Du, Jakob, har vi det inte så?
Jo, men vet du vad? Den fick jättemycket skit i USA. Och folk liksom, det har varit allmänt en gods i flera år att så här, No Child Left Behind måste skrotas. Liksom så. Men den utvecklingen är absolut i en kontext. Men man har gjort samma sak i Storbritannien, man har gjort samma sak i Sverige. Kolla på nationella proven i år 3. De kom till av den orsaken. Kolla på betygen från år 6. Diskussion om att införa betygen från år 4 som var ganska nära.
Ja.
För bara något år sedan. Alltså det är ju i samma tradition.
Ja, att vi har ett målstyrt system, att vi ska bocka av och så vidare.
Vi var där för att vi var där 8 år efteråt. Ja, om man ska väldigt krass, 8-9 år, något sånt år efteråt. Så att liksom vi har ju lite samma, vi har fått ärva samma kunskapssyn. Men i USA var man väldigt tidiga, man var väldigt extrem i det. Och det är något som många människor vet om när det kommer till
USA?
Den USA och den amerikanska skolan, då fattar man inte riktigt att det finns sån här, allting börjar med hårt arbete och liksom det här är din chans att göra din klassresa och hela den här grejen. Det är också en del av den amerikanska skolan. Jag tycker det var så intressant, jag skickade det en stund efteråt, ett klipp på Barack Obama som är så här, också ganska roligt. Det är så här, en presskonferens till applåder där han går av scenen och bara direkt ut i en kamera som väntar liksom i flygen någonstans. Och så håller han ett tal till liksom sina fans någonstans där han förklarar att nu har vi infört fortsättningen på No Child Left Behind, vilket är väldigt diplomatiskt för egentligen en grov förbättring, som heter Every Student Success Succeeds Act. Så. Och den, vi ska inte gå in på exakt vad det innebär, men det är bland annat liksom, det är deras sätt att försöka så här, okay, men om vi istället skippar lite det och går in på det som vår skola egentligen handlar om. Ska vi köra lite av det klippet också eller?
And it gives us a chance to make sure that we're filling the basic American dream. The idea that it doesn't matter where you come from, where you start off, through a great education, you can succeed.
Tycker det är så spännande. Han låter som en socialdemokratisk liksom ledare på typ 70-talet. Att oavsett var du kommer ifrån så ska du, lyckas. Och det här vet vi ju att vill man få ett lyckat betygssystem så ska man fylla igen gapet mellan elever, att alltså få en likvärdig skola. Det finns ju liksom inte ett skolsystem som inte är lyckat, som inte har en likvärdighet.
Men precis den grejen. Och någonstans vad man ville närma sig med No Child Left Behind var att man hade en idé om att så här, standardiserade test och resultaten där ska driva liksom finansieringen för skolor. För bra skolor ska få stöd och dåliga skolor ska läggas ner.
Och
det var liksom en grej.
Ja, och vi har ju någonstans sån idé också i det svenska fria skolvalet, att om ingen väljer den här skolan, det man missade i den reformen är väl att vad vet föräldrar om vad som är kvalitet, mer än att liksom alltså det finns ju så mycket som i en skola som man inte kan om man inte jobbar i skolan. Kan verkligen en förälder göra ett val baserat på riktiga faktorer som är avgörande för ens barn? Det kan inte föräldrar faktiskt göra. Och vet man att just den läraren har den kompetensen som just mitt barn skulle må väldigt bra av? Det är väldigt mycket svårare att välja skolan och välja vilken telefon man ska köpa. Precis på samma sak som att det är svårt att välja vårdinstans om man har en cancertumör, eftersom att man inte vet vem som är faktiskt bäst på att operera just den sortens cancer man själv har, eftersom man inte är läkare liksom, generellt. Så att det blir ju en slags dumhet i reformer.
Det blir en dumhet i reformer någonstans. Jag gör så här, för vi ska släppa lite Every Student Succeeds Act, men det är en ganska komplex fråga. Så jag lägger en länk till en kritisk artikel från nättidningen Vox som är så där, ganska skeptisk till hela den här reformen, utifrån att den också innebär att man flyttar en stor del, alltså så här, No Child Left Behind centraliserade mycket makt över skolan. Den federala staten tog kontroll över vad som hände i skolan. Här har man någonstans backat tillbaka det också. Och det kan man vara lite kritisk till. Så jag lägger en artikel lite om det om man vill läsa mer på vår hemsida. Och så går vi vidare. För någonstans kan man tänka att liksom, man har såna helhet, övergripande liksom, reformer. Jag tror det är var tionde år eller så man i USA liksom byter ut. Sen, nu ska vi byta det här. Vi ska liksom förnya. Vad är meningen med skolan? Vart ska vi komma någonstans? Vad är grejen? Och i svenska reformer, vi har inget sånt. Alltså, nu i veckan så annonserade Gustav Fridolin, 10 000 lärare ska gå specialpedagogiklyftet. Det är del 4 av lyften i skolan. Det är liksom, det är som Scary Movie 4. Man blir bara, nej, jag orkar inte se fler.
Nej, men,
det är som polisskolan-filmerna. Hur många är de? Där någonstans kommer vi sluta med lyften.
Ja, men alltså
det kanske är en dålig liknelse. men.
Nej, men det beror ju på... Alltså, jag tycker verkligen att det känns som om man verkligen famlar efter olika former av det man vill egentligen, tror jag, med de här lyften. Jag tror att man vill etablera en kultur på skolan där... alltså, någonstans har man läst någonting där man liksom... Det här kollegiala lärandet som sägs i varannan mening så fort du pratar skolutveckling i det här landet. Någon har liksom snappat upp det och tror att det är universalformen, för det säger OECD och det säger massa forskning, och det är ju sant så tillvida att ett systematiskt undervisningsutvecklande arbete ger bra resultat. Och du kan inte undervisningsutveckla själv. Du måste göra det med dina kollegor.
Precis.
Men kollegialt lärande, när du säger det, de använder en speciell formel, jag läste häromdagen, de använder en speciell metod som heter kollegialt lärande, läste jag en artikel häromdagen. Då känner jag, vadå? Vilken metod är det? Alltså, det är ingen metod. Kollegialt lärande är en term som man använder när vi jobbar med undervisningsutveckling.
Om det är möjligt för att det används, möjligt för att det blir så utmattande.
Ja, och det har blivit väldigt utmattande. Och då tänker jag att det här alltså mattelyftet går ju till så att det etablerar någon slags undervisningsutveckling med hjälp av de här modulerna.
Det är de bästa delarna med mattelyftet, att utveckla precis det arbetssättet.
Ja, och det är ju jätteschysst om. Mm. Och nu kommer ju den grejen som man inte har med i det här. Det nämligen bygger ju på att rektor fattar att det måste etableras på din skola.
Och det ska finnas kvar även det året efter att pengarna och tiden är slut.
Ja, för att det är ju själva...
Det gör det inte.
Nej, och det är ju själva den grejen som är det bra med det. Det är klart att du inte kan ha... Ett mattelyft, du blir ju aldrig klar. Det är ju det som är själva grejen. Om du har mattelyftet år, vad händer nästa år när du har fått en ny kollega som inte har gjort mattelyftet? Du måste ju hela tiden hålla på med de här frågorna.
Nej, visst. Och någonstans är det ganska typiskt att svenska reformer faller på det sättet. För vi har små reformer som löser enskilda sakfrågor. För att det är så man blir populär. Det är så man liksom vinner poäng på svensk skolpolitik och på svensk skolutveckling om man inte är lärare. Då skulle det vara så här, nästa grej skulle kunna vara läxlyftet eller så här kepslyftet eller vet du, liksom sådana grejer.
Ja, men det är lite
det skulle kunna
det här...
dyka upp, för det är den sortens politik vi har i Sverige.
Ja, men jag
istället för att liksom ha stora övergripande reformer som är så här, nu ska du vara det här är dit vi ska, det här är meningen med skolan, vi jobbar på det här sättet. Liksom, jag lyssnar på Obama så här, men skolan ska uppfylla den basala amerikanska drömmen. Att oavsett varifrån du kommer så ska du få möjligheten att uppfylla dina drömmar. Det är det som Michelle Obama rappar om. Och det är rappen även sådär. Men liksom, det är ingen som pratar om det sättet hos oss. För där pratar politikerna snarare om att vi ska ha den här reformen, vi ska ha det här lilla...
Jo, men det är ju lite... Det blir ju liksom en sån här diskussion då som vi har att ska vi ha betyg eller ska vi inte ha betyg? Och så har det ju förekommit då en jättestor diskussion nu att vårt nuvarande betygssystem kanske inte är så käckt.
Det gör folk illa, alternativt det är jättebra. Beroende på vilken DN åsiktartikeln man läser. Och jag försöker undvika att läsa dem allihopa.
Jo, men lite så är det ju. Men då blir jag sådär att... För min del så blir det så att vi har... Jag tror inte folk vet det när man diskuterar att ska vi ha betyg eller inte. Så tror jag inte folk vet att vi har ett av de mest komplexa betygssystem i hela världen.
Vad baserar du det på?
Att det är väldigt, eftersom det är målstyrt och alla kriterier i alla kunskapskraven måste tolkas, och de måste tolkas flera gånger. Alltså vad är en utförlig och nyanserad text i årskurs 6? Det är en sak, och då måste du läsa liksom alla bedömningsanvisningar som Skolverket har gjort och de bedömningsexempel som de har. Och då är ju det naturligtvis en annan text än vad den utvecklade och nyanserade texten är i årskurs 3 på gymnasiet. Fast det är samma terminologi. Eller ett komplext samband för ett elev i årskurs 3 är ju en sak, och ett komplext samband för en elev i årskurs 9 är en annan. Och det där är ju någonting som du hela tiden måste arbeta med. Och det måste du ju jobba med precis hela tiden i ditt bedömningsarbete. Och då blir det ju liksom så här att när du då ska sätta betyg i förhållande till det här, så kräver ju det att du liksom har exempel på vad är en A-nivå, vad är en C-nivå. Det räcker inte att säga vem gjorde den här uppgiften bäst. Utan du måste ju faktiskt också, för alla kan ju teoretiskt sett klara A-nivån. Men då måste du ju ha väldigt mycket klart för dig. Och då finns det ju de rent teoretiskt som kan klara det bättre än A-nivån.
Ja, men inte det en naturlig del av betygssystem?
Jo, naturligtvis, men samtidigt så är det ju så att hade vi haft ett relativt betygssystem, som jag tror många tror att vi har, inte lärare, det här är ju en lärarpodd så att jag gissar att det är mest lärare som lyssnar, men då är det ju naturligtvis så att då är det ju de tre som var bäst som fick liksom bäst betyg, och då var det ju väldigt relativt allting.
Ja, och det är väl, alltså, jag vet inte, det känns som att det där är Det är också så, byråkratifrågor mer än visionsfrågor.
Ja, men absolut. Men vi ägnar väldigt mycket tid utav vår lärartid till att sätta betyg.
Ja, ja men precis så. Jag förstår det. Och det där är, man kan verkligen fråga sig så här, vad är det bra för?
Nej, och vi, det kan man verkligen fråga sig. Och varför har vi den sån här... varför har vi den diskussion? Alltså då har vi betyg eller inte betyg istället för att ja, konstatera att vi har ett ganska svårt
betygssystem. Ja, men precis, det var det vi var från början. Alltså, så här, att politiken, den svenska skolpolitiken fördummar nästan alla frågor som finns. Ja. Det är fascinerande hur väldigt sällan man har nyanserade diskussioner om skolan bland politiker. För det är precis det här, betyg eller inte, ja eller nej. Ska vi ha läxor, ska vi inte ha det? Vi ska ha det här. Jag kommer ihåg, Göran Hägglund sa en gång till hans stora nackdel 2005, 2006, 2007 i Almedalen. Varför ska vi lära barn att läsa matematik när de ska räkna matematik först? Apropå liksom, att förstå liksom språket i matematiken. Mm. Och liksom folk bara skrattar. Och det, är så här, det är inte det att han inte fattar skolan, utan det handlar om att liksom politiker överhuvudtaget har en väldigt, väldigt låg förståelse för hur skola och lärande funkar. Och ändå så är det de nötterna som ska driva det. Nu kommer jag tillbaka till min politiker faktiskt. Har de mig borta från det? Jag... Min poäng är att det är inte han som är dålig, utan det är liksom det är hela kulturen.
Mm.
Politiken levererar inte när det kommer till den här sortens visioner eller den här sortens liksom ledning av skolan.
Nej, och vi levererar inte. Varför är vi lärare?
Nej, men man pratar inte om Nej. Det. Utan man pratar aldrig om så här, vad är meningen med skolan?
Nej.
Det är det som alltså, någon slags politiker borde kunna förklara istället för att håna liksom den kunskapssynen som nu med fog finns.
Mm.
Men istället borde man förklara sig, varför finns skolan? Vad är meningen med den? Vad är poängen med att vara här?
Ja, och den vet vi. Alltså, utan skola så skulle vi ju inte vara någonstans. Alltså någon egentligen. Alltså, tänk den tiden när man ser på julkalendern just nu. När de som barnen fick gå i skolan. Det var ju en frihet, det är en frihetsgrej.
Och tradition av historia. Man går tillbaka till det. Så man pratar med i USA om att säga, du ska liksom kämpa dig upp. Det här är din klassresa, det är din möjlighet. Det är det som är meningen med skolan.
Mm.
Du kan förverkliga dina drömmar.
Mm.
Den sortens prat har man inte från politiker. Man hör inte från lärare. Man hör liksom inte...
Men vi hör det inte från föräldrar heller.
Nej, av 2 miljoner elever, hur många går till skolan för att man måste?
Ja, typ 2 miljoner.
Ja, i alla fall en betydande del av dem.
Ja.
Och det är fan inte okej.
Nej, och går de då till skolan för att de måste, eller av 2 miljoner elever, hur många vars föräldrar säger man, kom nu hem, du ska ha bra betyg. Eller går nu till skolan för att förverkliga dina drömmar.
Mm.
Pratar vi så med våra barn?
Nej.
Jag hade ett sånt fullständigt bryt, tror jag, eller en sån här lång riktig föreläsning precis här nu, för att vi skrev referat och jag bara ja, och de ville ju inte skriva referat för det var tråkigt, och varför ska vi kunna skriva sånt här formellt, och varför klagar du på när vi liksom...
Jag kan redan svenska.
Ja, men lite den. Och då fick jag ett sånt där, du vet, 5 minuter, jag pratar utan att överhuvudtaget, ja.
Mm.
Men varför blev jag lärare i svenska när det finns så mycket andra grejer? För att, och det är, hela svaret är ju jätteenkelt, för att jag vill att varenda människa ska ha möjlighet att uttrycka sina tankar på ett sådant sätt så att man tas på allvar. Jag tänker ju att jag blev lärare i svenska för att varenda elev i hela det här landet ska kunna uttrycka sig på ett sätt så att de tas på allvar. Att de blir liksom allvar, liksom tagna på allvar, att kunna uttrycka alla de här tankarna, de här smarta grejerna de tänker. Och kan de inte paketera dem i ett språk som gör att andra förstår det, och andras på, alltså en forskare förstår det eller en annan. Idag har vi ju möjlighet att prata med alla med hjälp av sociala medier. Men kan vi inte uttrycka oss, då kommer du inte heller att tas på allvar.
Nej.
Och då förlorar ju hela den här tekniska möjligheterna. De ramlar ju av. De funkar ju inte liksom. Och då, för att då sitter det en massa människor som inte har fått lära sig hur man faktiskt refererar till rätt forskare eller uttrycker sig stringent. Mm. Om du inte kan det, nej, men då kommer ingen att lyssna på dig.
Men det handlar om att ge kraft och makt till eleven någonstans.
Det handlar om det.
Det är också ett sätt som vi aldrig pratar om skolan. Du, det här avsnittet började om reformer. Och vi har landat i typ samma sak. Om inte annat har vi landat någonstans i sig vad...
Ge oss reformer som brinner.
Ja, bra. Precis de orden jag letar efter. Snyggt. Och med det så lämnar vi över till årets sista elevkrönika. Och så säger vi tack och hej för nu. God jul, vi hörs i mellandagarna. Ciao.
Ciao. Gud, vilken jävla kärring.
Hej, jag heter Lukas. Jag går på Peder Skrivare gymnasieskola, årskurs 1. Jag har valt den samhällsvetenskapliga inriktningen och kommer välja tillvalsämne media i tvåan. Min mål med att gå det här programmet är att bli journalist, sportjournalist framförallt. Och det skulle vara väldigt kul att uppnå det liksom. Och man kan gå vidare som eftersportjournalist, som expertkommentator eller sitta i fotbollsstudier, som fotbollskanalen eller Simor. Jag går även en inriktning som är speciell för Peder Skrivare skola. Det heter PSI och det är personlig inriktning och jag har valt fotboll. Jag tycker det är väldigt bra att man har en sån inriktning för sportkillarna, och det finns även innebandy, vindsurfing. Och det är bara allmänt väldigt bra att det finns sån inriktning just. Så man, istället för sommaren så har man en timme favoritsport liksom. Det är väldigt bra. Sen tycker jag övrigt med skolan att det är väldigt bra. Man får stå på egna ben mycket mer än man har fått göra i grundskolan. Och jag tycker det är helt enkelt bättre, lite roligare, lite större. Mycket nytt också. Så att jag uppskattar och tycker skolan är väldigt bra. Det enda som man kanske kunde öka är lite mer extra stöd för elever som har svårt i vissa ämnen. Ja, det finns i matte och spanska, men ämnen som historia och sånt. Det är inte för att jag har svårt med det, men jag vet att det är folk som har det och folk som skulle kunna behöva det stödet. Tack, det var allt för mig.